Jakob, varsågod. Sitter ni bra?
En satt bra. Sitter ni dåligt? Är ni här? Gott, har du varit här de sista söndagarna så har du hört halva Efesierbrevet läsas. Vi läser ju genom hela Efesierbrevet faktiskt och predikar genom hela Efesierbrevet, ett av Paulus brev som är skrivet till församlingarna under antiken men som också är skrivet till allt Guds folk genom alla tider. Så vi predikar igenom Efesierbrevet här och vi har en vana ofta i den här kyrkan att predika igenom bibelböcker. Därför att vi tror att det är Bibeln som är Guds primära ärende till oss. Och vi tror att hans ord är levande och verksamt. Så även om en del tyckte vi läste här, men det där fattar ingenting vad som stod. Så tror vi att i de här orden här i så finns det liv för var och en som finner det, säger Guds ord. Så när vi packar upp det och tittar på det så tror vi. Vi har den enkla tron här i den här församlingen att vi tror att när vi förkunnar Guds ord, när vi läser det tillsammans, att det talar in i vår tid. Så jag hoppas att du känner här nu idag, vad spännande. Nu ska vi in i kapitel 4 i Efesierbrevet, undra vad det ska göra med mig. Så hoppas jag du sitter och tänker. Om inte du tänkte så kanske du börjar tänka lite så nu. Eller hur? Per nickar. Tack Per. Härligt. Ni får stå ut med en liten hes röst, så kan det vara. Det är inte jag som har skapat hösten. Men den är fin såna här dagar när solen skiner. Gott, Efesierbrevet då. Efesierbrevet har 6 kapitel. Och den har egentligen 2 ganska tydliga huvuddelar. Och det råkar landa exakt också i mitten av brevet. Där vi har liksom första 3 kapitlerna som talar om vår identitet. Så om ni som har varit här eller om ni har lyssnat på våran podd, så kanske ni kommer ihåg att under de här kapitlerna vi hört om och om igen hur Paulus talar om vår identitet. Hur vi som troende, vår sanna identitet är att vi är i Kristus. Vi är i Jesus. Det innebär att du är inte dina misslyckanden. Det innebär att du är inte dina framgångar heller. Du är inte ditt utseende. Du är inte var du kommer ifrån eller dina bedrifter. Allt det där är förgängligt. Men det Paulus talar om, det finns en identitet som går djupare, som är viktigare och som håller. Det är att vi är i Jesus Kristus. Vi är nya skapelser i honom. Han lyfter också upp vår identitet som kyrka, alltså det här som är vi tillsammans, alla de troende. Och han talar om kyrkans identitet, inte som en god idé, utan som en Guds idé. Kyrkan är inte en god idé, det är Guds idé i världen. Kyrkan är inte heller en byggnad av sten. Jag tänkte på det här om dagen när jag gick förbi den här kyrkan, att det är väldigt många, om ni tittar ut här, det är väldigt många tegelstenar. Otroligt många. Kyrkan är inte en byggnad, utan det är levande stenar, talar Paulus om. Människor, troende, som är satta tillsammans. Men precis som det här huset, liksom behöver stenarna behöver varandra. Precis så behöver också vi som levande stenar varandra. Det är vår identitet som kyrka är att det är Guds byggnad av människor som tror vi förenade i Jesus genom anden. Så det här har vi hört om under ett antal söndagar ifrån de första 3 kapitlerna. Men nu, idag, så hoppar vi in i kapitel 4. Liksom, det är som att liksom det skiftar lite fokus i brevet. Men det är snarare, kanske inte skiftar fokus, men det bygger vidare. Okej, vad betyder det här praktiskt då? Allt det här vi har hört nu om vår identitet. Vad betyder det? Vad får det för praktiska konsekvenser? Hur vi i våra liv, i ditt liv, mitt liv och i vår gemenskap som större, rör oss i den riktningen. Rör oss mot de här sanningarna. Att de faktiskt får bli inte bara sant i teorin utan också i praktiken. På kyrkspråk så kallas det för helgelse. för det som kan det språket. Men det är att vi som har blivit heliga i honom, hur kan vi leva allt mer heligt? Som han har talat om, vi är heliga, hur kan vi nu leva allt mer heligt? Ibland så misstolkas helighet för någonting jobbigt, helgelse för någonting jobbigt. Men det är för att världen drar åt ett annat håll än vad Guds ord drar. Därför känns det jobbigt. Helighet och helgelse är egentligen någonting otroligt positivt. Att få lägga av saker som tynger. Att få komma ut mer och mer i frihet. Att få ikläda sig helighet är någonting ljuvligt. Och skapa frid och glädje i våra liv. Vet du vad du behöver? Du behöver helighet. Helighet. Vet du vad vår värld behöver? Det heliga. I vår tid så slängs allting upp. Ingenting är fast. Ingenting är heligt. Men vad människan behöver är det heliga. Helighet skulle också kunna beskrivas som Jesus likhet. Vi behöver mer av Guds väldoft, mer av Guds vision för världen. Och det sker, lyssna nu, genom oss. Hur blir Guds helighet synlig och tillgänglig för världen? Genom hans kyrka. Härligt. Gott. Jag ska lyfta upp tre centrala teman ifrån dagens text. Tre dimensioner som jag tror gör just detta, formar helighet i våra liv. Och det är tre liksom, dimensioner eller teman som finns i den här texten vi hört läsas. Och det är kallelse, det är enhet och det är mognad. Så låt oss börja med min första punkt som heter vår gemensamma kallelse. Vers 1. Därför, skriver Paulus, uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Jag vet inte, men när jag läser det här så händer någonting i mig. Det är som att det finns en känsla av just detta, av helighet. Det finns en vördnad i Paulus sätt att uttrycka sig. Därför uppmanar jag er, jag som är fånge, att leva värdigt er kallelse. Att bli anförtrodd något viktigt, det är någonting fint. Om man liksom, amen, jag ska gifta mig, vill du göra min frisyr? Det är att bli anförtrodd, wow, vilken ära. Men det kommer också med ett ansvar. Att se till, måste jag ha hårsprayet hemma och allt vad nu ska vara, papiljotter och allt vad det är. Det kommer också med ett ansvar. Och vi har fått en kallelse av kung Jesus. Han som är alltings ursprung ur och mål. Han har rekryterat oss för sina syften i världen. Lev värdigt den kallelsen. Se inte ner på dig själv. Slarva inte bort din tid. Slarva inte bort ditt liv. Trampa inte på. Ignorera inte kallelsen som du har fått. Lev värdigt kallelsen. Jag tror att det börjar med bara den här insikten som en del av er kanske känner just nu. Vadå är jag kallad? Ja. Det börjar just där att inse att han har rekryterat mig. Gud själv har rekryterat mig för sina syften i världen. Och Paulus talar liksom inte om ett fåtal. Utan han talar till hela kyrkan. Kallelse är inte för vissa utvalda. Det är för alla som tror. Problemet tror jag, om du har varit i kyrkan länge så har vi krånglat, så kanske du har märkt att vi har krånglat till det här med kallelse. Och vi liksom har börjat tänka att kallelse är liksom som specifika uppgifter. Man är kallad till, liksom, Herren har kallat mig till det här. Och så målar man upp något jättespecifikt. Och så skapar det hos någon annan. Bara, what? Vad är du? Har du en sån specifik? Okej, vad är min kallelse? Och så skapar det ångest. Så antingen skapar det ångest över att man inte vet vad ens kallelse är. Eller skapar det hybris över min viktiga kallelse. Herren har kallat mig till det här. Men lyssna nu. Jag brukar säga, Och det är inte bara jag som brukar säga, utan många med mig. Och jag tror att det är Bibelns budskap. Och det är att det finns en kallelse. Och den kallelsen är samma för alla som tror. Det finns en kallelse. Jaha, men jag är kallad till det här. Ja, det finns massor uppgifter. Men det finns en kallelse. En kallelse. Om du läser evangelierna så stöter du på den gång på gång. Därför att Jesus har en kallelse. Och vi ser åtminstone i 3 av 4 evangelium. Och det är till exempel Matteus 4. Kom, följ mig. Vilken kallelse finns för oss som troende? Att följa Jesus. Den kallelse vi aldrig växer ifrån, vi aldrig blir för stora ifrån, vi aldrig blir för andliga för att följa honom. Så vilken är din kallelse? Kom, följ mig. Inte mig, men Jesus. Vilken är min kallelse? Kom, följ Jesus. Det är en kallelse som förenar. En kallelse som sätter fokus på det som är rätt. Och det stämmer så väl överens med det som Paulus talar om i dagens text. Därför uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och så vers 2. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Vem är det som är mild och ödmjuk? Matteus 11, vers 29 säger Jesus så här. Kom till mig. Så vi ska komma till honom som vi ska följa. Kom till mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Vem är tålamod och kärlek? Romarbrevet, det här finns på många ställen, men Romarbrevet 15 till exempel i vers 5 säger att Jesus sinnelag är tålamod. Romarbrevet 5, vers 8 säger att Jesus bevisade sin kärlek till oss när han dog på korset. Så att leva värdigt kallelsen att följa Jesus, det handlar om att vara alltid ödmjuka och milda, vara tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Därför att han vi följer är exakt just detta. Så när Bibeln talar på det här sättet så tror inte jag att nu ska jag jaga att bli ödmjuk, ska jag jaga efter att bli jaga efter att följa Jesus, jaga på rätt sätt. Och då formas vi av honom som är ödmjukhet, tålamod, kärlek. Vill du följa Jesus? Välkomna mildhet. Sug lite på det. Mildhet. Vill du följa Jesus? Oj då, min personlighet är inte direkt mildhet. Jag är mest liksom den här som går runt och skriker på alla på jobbet hela tiden. Jesus utmanar dig. Kom, följ mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Vill du följa Jesus? Välkomna mildhet. Vill du följa Jesus? Välkomna ödmjukhet. Välkomna tålamod. Välkomna kärlek. Lärjungaskap. Att följa Jesus handlar om att hålla sig så nära Jesus så att vi formas av honom, blir lika honom. Paulus talar inte så jättemycket om kraften här. Ibland så är vi mer intresserade av att följa kraften, under och tecken. Så här. Det finns också. Men här så lyfter Paulus fram karaktären i våra liv. Att följa Jesus handlar också om att bli lik honom i hans karaktär. Och så står det han, liksom, varför säger han så här? Att han skriver ifrån fångenskap, att han skriver från fängelse. Jag tror inte Paulus söker sympati och det är synd om jag sitter i fängelse. Jag tror snarare att varför säger Paulus det i den här meningen om att följa, att leva värdigt kallelsen? Jag tror att det handlar om att han vill liksom lyfta fram och visa att det är värt att följa Jesus även om det kostar på. Att leva värdigt kallelsen ledde för Paulus till bojor och fängelse. Men det är värt det ändå. Att leva värdigt kallelsen. Jag lyssnade igår på, och några här inne var med i Stockholm. Vi var på en konferens här i Stockholm över helgen, ett gäng. Och då fick vi lyssna på en kille som heter Tony som kommer ifrån Syrien. Och när han var liten pojke, hela familjen åkte buss, de flydde, så blev de stannade av terrorister som jag förstod det. Och pappan blev skjuten rakt framför familjens ögon. Och han beskrev den här killen, han växte upp med hat, hat, hat. Hans liv fylldes av jag ska hämnas. Och hans liv var fyllt av hat och hämnd mot dem som hade fördärvat och slagit sönder hans familj och tagit hans pappa ifrån dem. Men så lärde Tony känna Jesus. Och han började läsa evangelierna. Och upptäckte det här med att följa Jesus. Och det här att följa Jesus ledde honom till Jesu ord. Att älska sina fiender. Jag skulle kunna tänka mig, och så som man förstår när man lyssnar på honom, att det kanske var ett av de svåraste besluten i hans liv. Att välja bort hatet, att välja bort den här ilskan, att välja bort det här som liksom hade format hela hans liv. Men han valde att följa Jesus, vilket gör att han idag kan stå och säga att han har förlåtit de som tog hans pappas liv. Och vet du vad? Det har lett till en förvandling i hans liv. Där han idag istället för att vara fylld av hat så är han fylld av kärlek och en glädje att leva. Men att följa Jesus, att välja kärlek, att välja mildhet, att välja ödmjukhet, att välja Jesu väg, det kostar någonting. När Paulus säger att jag skriver fast jag sitter i bojor, så är det för att påminna oss om att även om det kostar någonting i våra liv så är det värt det. Därför att helighet är alltid värt det. Därför att helighet skulle också kunna stavas härlighet. Med helighet följer härlighet ifrån Gud. Inte i världens ögon. Men hur kan du förlåta dem som har gjort det här emot dig? Man kan inte förstå det. Men när man möter Jesus så kan man förstå hur man kan få ett förvandlat hjärta. Det är att leva värdigt kallelsen. Vår gemensamma kallelse. Nästa punkt har jag kallat för enhet i mångfald. Om kallelsen är en, att följa Jesus, så är gåvorna och uttrycken av att följa Jesus, de är många. Och Paulus säger så här, om vi fortsätter att läsa. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Jag hade en intervju, och det här hörde jag innan igår. Därför att det är en film som har spridits viralt här under de senaste veckorna i sociala medier. Men så råkade vi träffa dem igår också på den här konferensen vi var på. Det var i alla fall några skolkillar från Varberg som berättade att innan de är 16, 17, 18 års åldern, att innan de kom till tro och i skolmiljön, så berättade de att i skolmiljön där trycker man ner varandra för att lyfta upp sig själv. Så väldigt mycket handlar om liksom att hela tiden dissa andra, trycka ner andra. Därför att man själv ska lyftas upp lite grann. Men så berättade de hur de, jag tror det var genom konfirmationen, hur de kom till tro på Jesus. Och de började möta någonting annat i kyrkan. Och de beskrev hur liksom kyrkans gemenskap var så annorlunda och så unik. Att där utanför tryckte man ner varandra, men i kyrkan, där lyfter man upp varandra och varandras olikheter. Och man får vara som man är. Ett tema som är omöjligt att missa i Efesierbrevet och i hela Nya Testamentets lära om församling, så är det just enhet. Gör allt, säger Paulus här i texten. Gör allt, inte så här liksom lite grann, utan gör allt för att bevara enhet. Andens enhet genom fridens band. Det här med enhet i mångfald är någonting unikt. Det är någonting av Gud. Och Paulus slår liksom fast det här. Han var liksom, hur viktigt det här är. Det är en kropp, det är en ande, det är ett hopp, det är en herre, det är ett dop, en Gud som är överallt och i alla. Du vet, kyrkan är inte fräsch när kyrkan börjar hävda sin unicitet. När vi börjar prata om liksom, att centrum är så mycket bättre än alla andra kyrkor. Då är vi precis som de här killarna snackade om, utan liksom, hur det är i skolan. Då trycker vi ner någonting annat för att lyfta upp oss själva. Det är ofräscht. Det är inte likt Guds väsen. Så när jag får frågan, vad är det för speciellt med Centro? Varför har ni startat en ny kyrka? Då brukar jag alltid svara, jag hoppas att det är inget speciellt med Centro. Jag hoppas att vi är precis som alla andra kyrkor. Men vi vill följa Jesus. Och vi vill liksom, inget mer än så. Jag tror att det är så viktigt hur vi tänker och pratar. Därför att Gud har en kyrka, enhet är så. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Och det går också rakt in i en lokal gemenskap som den här. Det handlar inte bara i kyrkan i stort. Så inte små frön av splittring. Snacka inte lite småskit om några andra i kyrkan som ni tycker är lite annorlunda än er. Eller har andra åsikter. Men du vet, behövs det? Är det så viktigt att prata om? Gå och prata med personen själv då. Det här tycker jag är lite jobbigt hos dig om det nu är viktigt. Eller börja prata med dig själv först. Och se var problemet sitter någonstans. Så inte små. Du vet, gör allt ni kan. Jag hoppar jag får visa liksom. Gör allt ni kan för att bevara andra. Det här är så viktigt. Det är Kristi kropp vi pratar om. Det är inte en förening vi kan ha 111 000 olika egna idéer om vi ska springa hit, vi ska springa dit. Det är Kristi kropp. Gör allt ni kan för att bevara enhet genom fridens band. Vårda gemenskapen. Därför att den är Guds. Självklart ska vi reagera mot orättvisor, elakheter, felaktigheter som kan ske i en gemenskap. Det är kyrkan inte perfekt på något sätt. Men ni förstår att det inte är det jag talar om. Utan det handlar mer om när vi ska driva våra egna preferenser så hårt. Så att det faktiskt sår in liksom en kil in i det som Gud håller på att forma fram. Sen är det fantastiskt det här med enhet då. Att det finns en otrolig mångfald i enhet. Jag tycker det är så otroligt med Gud. Jag tror Gud är den enda som kan liksom forma. Där enhet inte betyder likformighet. Tänk på en blomsteräng. Där är det inte konkurrens där blommorna konkurrerar med varandra. Utan det är ett samspel. Som liksom bara lyfter fram hela intrycket. Oj, vilken vacker äng. Allt Gud skapar är unikt. Men det är aldrig i bekostnad på någon annan. Enhet är olika i samspel och harmoni. Paulus säger här om enheten i vers 10. Men att var och en av oss har fått nåden. Var och en av oss har fått gåvor. Så som Kristus fördelade gåvan. Hos var och en. Det finns en unicitet. Så han slår fast enheten. Han bara dunk, 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 dunk. Det är en tro, det är en herre. Liksom det är en kropp. Men åt var och en delar han ut olika gåvor. Det finns en mångfald i enhet. Det Gud skapar är unikt. Och så fortsätter han att tala om hur Jesus har vunnit seger. Han har friköpt människa från syndens slaveri så vi kan tjäna Gud. Att det är Gud som fördelar de här gåvorna. Och det här är viktigt att du också förstår. Att du har gåvor och du har personlighet som är unikt. Så kallelsen är att följa Jesus. Men uttrycken av det är ju olika. Så du behöver inte titta på någon annan här inne. Du ska bli som den eller vara som den. Du behöver inte heller trycka ner någon annan för att den är annorlunda. Ut Guds församling är olikheter. Han har gett oss olika gåvor, olika funktioner. Så att vi precis som en blomsteräng får blomma ut och bli någonting vackert. Där vi och andra kan få njuta. Wow, vad härligt det är att vara här. Ja, det är Kristi kyrka. Det innebär att när du utforskar dina gåvor så behöver du inte lägga så jättemycket fokus på dig själv. Jag har sett att jag har varit med så länge så jag har sett det. Liksom att när någon upptäcker att men jag har ju en gåva här. En blev helad när jag bad för den. Jag har en gåva och blev för sjuka. Och då kan man bli så upptagen i den här gåvan. Så man blir mer upptagen av sig själv än varför Gud har gett mig den här gåvan. Och jag tror att ska det här fungera i en församling liksom, med mångfald i enhet. Då behöver vi se att, precis som Paulus säger när han undervisar om samma sak ungefär i 1 Korinthierbrevet 12. Att vi har fått olika gåvor för att bygga upp Kristi kropp. Vi har fått olika gåvor, säger han, för att det ska komma andra till nytta. Så du vet, med din personlighet, med alla de gåvor du har fått, och du kanske längtar efter att blomma ut i det, låt inte det fastna i självfokus, utan låt det fastna i: Herre, låt mig använda detta för att hjälpa andra. Låt mig använda detta för att betjäna och liksom hjälpa och lyfta så att andra får del av det här, av välsignelsen som det ger. Det här är mångfald i enhet. Därför att då har vi massa alla här inne olika gåvor. Och är allas vårat mål att betjäna andra. Förstår ni vilken underbar gemenskap det blir? Förstår ni också vilken hemsk gemenskap det blir? Om vi liksom, ja, jag har den här gåvan, så blir vi självcentrerade, uppblåsta och bara springer. Det blir ju kaos. Och lite så var det i församlingen i Korint, och Paulus skriver till dem: hallå! Kärleken! Det är kärleken det handlar om. Det är kärleken. Och då behöver vi gå tillbaka till, men det är ju Jesus vi följer. Och hur är han? Jo, han är mild. Han är ödmjuk. Han har tålamod. Jag behöver inte stressa med det här. Det finns plats för mig. Och så växer det här fram. Som är församlingen som Paulus så varmt talar om i Efesierbrevet. Sista punkten. Mognar i Kristus, att växa tillsammans. Står det i vers 11 att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Vers 15, nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. De här verserna är ju en hel eller många predikan i sig. Men bara några, man skulle lyfta upp några highlights i den här texten. Och det första är att Paulus lyfter fram vad man ibland kallar för tjänstegåvor. Som jag tror är en andlig utrustning och personlig lämplighet som Gud utrustar församlingsledare med. Det handlar om församlingsledarskap. Så jag tror inte att vi alla här inne sitter och har liksom, jag är apostel, jag är det här. Utan jag tror att det här är utrustning där Gud utrustar vissa personer att ha en speciell funktion i sin församling. Till exempel apostel. Det handlar om pionjärt ledarskap som bryter ny mark. Man liksom håller samman helheten i mission och vision, och man har den stora bilden. Eller profeter, en speciell gåva att förmedla Guds ledning på ett specifikt sätt för församlingen. Eller evangelister som har ett hjärta att församlingen ska nå ut, att människor ska komma till tro. Herdar, det är de som vårdar och beskyddar. Lärare, de som hjälper församlingen att förstå och leva ut Guds ord. Och varför nämner jag det här i den här predikan? Jo, dels för att det står i texten. Men också för jag tycker att det här är ett exempel på just det vi talar om. Vi ser olikheter. Det här är väldigt olika gåvoutrustningar. Ofta är det också ganska olika personligheter. En herde och en apostel kan vara liksom, eller en evangelist och en lärare. Det kan finnas spänningar här. Men vad står det? Att de här olikheterna, jo, de ska utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi når en enhet och andlig mognad. Inte slita isär åt olika håll, utan tillsammans olikheter som bygger upp den här enheten. Och sen så handlar det här också om att församlingen är inkluderande i sitt väsen. Därför att det står att det är inte att de här fem ska springa runt och göra allt, utan det står att de ska utrusta de heliga till att göra sin tjänst. Och de heliga, vilka är det? Det är ju du, det är ju vi. Hela Kristi kropp till att göra tjänst. Alla de heliga. Och i det så ser jag de här ledarfunktionerna snarare som spelande fotbollscoacher. Kanske vi skulle behöva i landslaget nu. Någon som finns där ute. Genom sitt liv och med den utrustning man har fått. Visar och undervisar. För att laget ska växa i enhet. Laganda. Och att alla ska få blomma ut i sina olika gåvor. Alla är med och spelar. Vet du det? Jag vill säga det till dig här inne. Alla. Du är unik. Och för att enheten ska bli fullständig så behövs du med dina unika gåvor och den du är. Guds vision för församling är vacker och unik. Men den fungerar bara, eller den fungerar som bäst i varje fall, när vi vill följa Jesus i handling. Ska den växa upp till mognad som Paulus talar här? Mognad, alltså Kristus likhet. Då behöver vi låta honom foga oss samman. Och vad säger texten också? Då behöver vi låta honom foga oss samman så att varje del, säger Paulus, blir en stöd till den andra. Inte att du behöver, liksom, någon här inne ska stödja upp alla. Då hade den personen bränt ut sig. Men varje del, säger Paulus, du är ett stöd åt någon annan. I den här gemenskapen som Gud formar och låter växa fram här. Du behövs. Ryck ut en tegelsten här borta för att komma tillbaka till den ursprungliga bilden. Ja, det blir inte riktigt som det ska. Ryck ut två, ryck ut tre. Du behövs i den här enheten och det andliga bygget som Gud gör ibland oss. Följa Jesus i ödmjukhet, mildhet, tålamod och kärlek. Jag ska absolut, jag lovar det här är det sista jag säger. Men det här är egenskaper som jag tror människor här utanför längtar efter. Att få möta en kyrka som är mild, som är ödmjuk, som är tålmodig, som älskar. Men det här är också egenskaper, och det är primärt det Paulus gör i den här texten. Som han vänder inåt. I det inre livet i församlingen. Och de här värderingarna står ganska stark kontrast till vårt samhälle. Det vi hör och det vi formas av genom veckan. Och ofta tror jag inte vi ser det, men jag tror att ganska mycket av det här omedvetet smygas av världens tänk smygas in i kyrkan. Och en sak som jag vill lyfta fram som exempel och som, jag vet inte om det är profetiskt, kanske. Men som jag upplevt att Gud har talat till mig om. Och det är att vi sjunger ganska ofta om att Guds kärlek är villkorslös. Men är vår kärlek villkorslös? Om vi vill följa Jesus. Vad talar Paulus om i den här texten? Det är så lätt att tycka vilken fin predikan. Men du vet, nu har vi skiftat fokus i Efesierbrevet. Där han börjar tala om ni behöver ikläda i det här. Ni kan inte bara säga att ni är heliga. Ni kan inte bara säga att ni lever i Kristus. Ni behöver också låta den här heligheten få utarbetas i era liv. Och det är så ofta som jag hör runt omkring. Men jag hör det också här ibland. Hur vi villkorar våran kärlek till varandra. Och hur vi villkorar våran överlåtelse till varandra. Ja, men jag är med så länge jag får som jag vill. Ja, men jag behöver nog söka mig vidare för. Jag tycker inte det här rockar så bra i den här kyrkan. Det finns en världsberömd filosof som heter Charles Taylor. Som har skrivit en bok som heter Den sekulära tiden eller The Secular Age. Och han talar om i den boken att i vår tid så är vi med i en gemenskap så länge det gynnar oss. Inte för att vi hör ihop. Det Paulus talar om i den här texten, mina vänner. Det är inte en gemenskap som man överlåter sig till ett tag för att det gynnar mig. Utan för att vi hör ihop. Om en lem försvinner, då försvinner ju den som ska stötta den andra. Och hur ska vi kunna överlåta oss till varandra om det är villkorat? Självklart kan man liksom, livet kan förändras. Ni fattar vad jag pratar om, ni kan hitta 111 olika liksom, vinklar på det här. Men det är blott att bara se vad Paulus är ute efter. Det är en församling som hör ihop. Som är inne i det här i vått och torrt. Där församling hålls samman genom stöd som varje led ger. Självklart börjar vi stå här och vara totalt heretiska och manipulativa. Liksom ledarskapet totalt flippar ut. Fly. Men innan du gör det, gör allt du kan för att vända på det. Gör allt du kan. Gör allt du kan. Men bara för att du har preferenser om det och det och det. Ja, men vi hör ihop. Låt oss göra det bästa. För den här världens skull. Förstår ni vad jag menar? Det finns om och men. Absolut. Men låt dem vara ganska långt bort. Jag tror att det är. Jag tror det här var bara ett exempel. Men jag tror att det är liksom, sätter lite fingret på. Och gör det praktiskt vad faktiskt Paulus talar om i texten på riktigt. Annars går du hem och säger det var en bra predikan. Nu kanske du går hem och säger det var en lite jobbig predikan. Bra. Bra. Därför att då har det rört vid någonting i dig och mig. Och jag tror att det finns något så otroligt vackert. Därför att det är så många människor här ute som ska komma till tro på Jesus och börja följa honom. Då behöver de en församling som är uppfylld av hans kärlek. Som är mild, som är ödmjuk, massor tålamod och kärlek. Ja du. Så skulle man säga till Paulus att ja, det här var lite utmanande. Tror jag skulle säga, jag vet. Jag vet. Jag bär bojor. Det har kostat mig min frihet. Men det är värt det. Det är värt det. Lev värdigt den kallelse ni har fått. Amen. Ska vi ställa oss upp? Välkommen, helig ande. Tackar dig att du är våran Herre. Jag tackar dig för att du är ödmjuk. Du är nådefull. Du är god. Du är tålmodig. Du är fylld av kärlek. Jag ber att ingenting av det som har sagts idag ska komma som en... ska lägga som en börda på våra axlar. Eller bli som en steg att klättra upp. utan att det ska få komma som en inbjudan att få fortsätta att följa dig. Och när vi följer dig, Herre, så formas våra hjärtan efter dig. Vi blir lika dig. Att det där som vi har kämpat med, som inte har kunnat göra oss av med, beroenden som vi inte har kunnat bryta, när vi släpper vårt fokus från det och följer dig, så bryts beroende i ditt namn. Beteenden som vi inte har kunnat förändra, när vi kämpar med egen kraft blir det bara värre. Men Herre, när vi följer dig, så formas våra hjärtan, våra tankar och våra liv efter dig. Tack för din inbjudan, att den är en öppen famn idag. En kärleksfull famn som vi får springa in i dina armar. Och du tar emot oss och säger: häng med på en resa. Det här blir spännande. Se vad jag ska göra. Jag ber också om en förnyad vision över församling och församlingsgemenskap. Vi får se det du ser av det vackra som växer fram i vår stad. Inte bara i vår gemenskap, utan i din kyrka. I hela din kyrka. Jag ber om kärlek till varandra och till hela din kropp. Tack Jesus. Amen.